Det här är Krimadvokaten. Och Krimpodden.
Parter och ombud kallas till sal 32.
Hej Lotta.
Hej Ulrika.
Sitter vi här och poddar igen?
Ja.
Den här gången tänkte vi prata lite om en artikel vi såg eller fick tipsad till oss från en av våra eminenta medarbetare Gita här på byrån. Hon skickade över en artikel som hon hade trillat på i Svenska Dagbladet. Mm. Och det handlade om att man hade Gunnar Strömmer och jämställdhetsministern Paulina Brandberg.
Mm, för detta åklagare.
Yes, hade kallat till någon typ av pressträff. Mm. Eller rättare sagt, man hade samlat ihop människor från olika myndigheter. Mm. Därför att det handlade om det som nu har varit ganska uppmärksammat den senaste veckan, lite längre kanske, om relationsvåld och framförallt då ett antal misstänkta mord där det är mannen då i äktenskap eller samlevnadsförhållande som har haft ihjäl hustrun. Det är ju under utredning nu, de flesta av dem där.
Ja, men det var en artikel någon dag innan ifrån där det var en dödsfallsutredare från Socialstyrelsen som rapporterar om att det brukar vara generellt 15 kvinnor per år som mördas och där är våld i nära relation då som ligger bakom. Och 2023 var det 10 sådana fall, så då hade det ju sjunkit lite grann då. Men nu, och nu är vi ju i april, och bara nu i år så är det minst 12 som man misstänker har mördats inom våld i nära relation, eller mördats på grund av våld i nära relation. I vart fall 9 av de här 12 är direkt misstanke om att det är den typen av. Så att man har väl under en period sett att det finns en problematik i det.
Ja, alltså grejen är ju det att när man tittar på det historiskt sett, inte vet jag, 10-20 år tillbaka, så ser ju dödsfallssiffrorna ungefär likadana ut. Uh-huh. Och nu så blir någonting uppmärksammat i media, och då blir det så som det ser ut, att då nappar politikerna, någonting blir uppmärksammat, så att allmänheten då ska ställa krav och säga att de måste göra någonting.
Mm, och då tillsätter de en utredning nu.
Ja, exakt. Och vi vet ju inte, i slutändan så har vi ju ingen aning om det här skulle vara någonting som är ett oerhört avvikande år. Det har vi ingen aning om.
Nej, det vet vi inte ännu. Men däremot kan man ju säga att det var väl 2018 som man ändrade, jag tror vi har snackat om det förut också, rätten till, man begränsade rätten till målsägandebiträde i överrättsprocess. Så att nu är det ju att vi måste, vad ska man säga, yrka på att vi ska bli förordnade som målsägandebiträde även i hovrätten. Så var det ju inte förut, utan då var det ju precis som för försvararen att man fortsatte i överrätten.
Ja, så om man kanske, om man tänker så här 2018, att efter det så är det inte så särskilt ofta som målsäganden har sitt målsägandebiträde, sin jurist då i överrätten.
Nej.
Men å andra sidan har ju varken du eller jag haft så jättestora problem med den lagstiftningen, för att målsägandena är ju mycket, mycket sällan kallade till hovrätten. Så jag kunde uppleva när man satt i hovrätten och skulle sitta kanske en hel dag eller flera dagar som målsägandebiträde utan klient och egentligen inte något särskilt avancerat skadeståndsyrkande. Det var inte så mycket juridik. Nej. Så kändes det nästan lite pinsamt att sitta där och kosta massa pengar.
Ja, i vissa mål där man yrkar enligt schabloner och där det är ganska enkelt och där åklagaren kan ta över den talan. Ja. Dock är det ju så att även i de som juridiskt sett och skadeståndsmässigt är enkla, så kan det ju vara en klient som är väldigt traumatiserad och som behöver veta vad som händer. Och där upplevde väl vi alla att det blir väldigt mycket kontakter som, där man inte längre får information och där man inte inser, utan vi måste vända oss till domstolen för att få information, för man är bortklippt ifrån processen.
Ja, det är åklagaren som ska ta över då när målet hamnar i hovrätten och ska då uppfylla kontakterna och det behovet som finns.
Och det har ju inte,
det har det verkligen inte gjort, för där upplever vi, precis som du säger, våra klienter tar ju kontakt med oss.
Ja.
Vi avslutar ärendet, och det här är ju klienterna väl medvetna om, för det har vi informerat om faktiskt redan vid första träffen, att vi inte kommer vara med till hovrätten om det blir aktuellt.
Mm.
Men sen så ringer de oss och frågar om det har blivit överklagat. Där är ju vi fortfarande med, att om det överklagas så får vi säga att om klienten är nöjd med utfallet i tingsrätten så får vi säga att det ska stå fast då. Sen avslutas uppdraget för vår del. Och då undrar ju såklart klienten, när skulle det bli rättegång? Är det inte ett häktat mål så kan man ju undra det i ett år nästan. Och sen så kan jag komma till rättegången och som åhörare då få den informationen från oss. Vi kommer inte vara med. När kommer det en dom? Och sen så se till att klienten får den domen om det skulle vara något strul från hovrätten. Ja. Och även att förklara hovrättsprocessen och sen i slutändan också förklara domen, så att om det blir en ändring. Där ska ju åklagarna göra det, och där är det ju så att klienterna ringer till oss i ganska många fall, får jag säga.
Ja, men, och vill ha våra förklaring. Det är såklart, det är deras process. Och där kan jag väl tycka, jag satt med i massa såna här dialogmöten med hovrätten. Hovrätten tog ju väldigt seriöst på det här, och alla tror jag från alla olika delar inom rättsväsendet så var man bekymrad när det här kom, den här inskränkningen. Och då hade vi flera dialogmöten där det var alla enhetschefer och så ifrån hovrätten. Och sen så kom det från åklagarsidan, många representanter från olika nivåer och så, och från advokatskrået. Och så satt vi verkligen seriöst och sa att, men hur ska vi göra det här? Hur ska vi göra så att det blir bra för målsäganden? Och det var ju ändå... Ja, men det var ju väldigt bra att man dels tog den här dialogen gemensamt och såg det gemensamma ansvaret för målsägandens process och rätt till insyn och så vidare. Och då var åklagarna så här, men vi kan inte, hur ska vi kunna ta över kontakten med målsäganden?
Nej, de var ju inte något sugna liksom heller på den här.
Nej, de har ju redan en arbetsbörda. När man pratade
mellan skål och vägg. Ja. Men de har en hög arbetsbörda, vi har en hög arbetsbörda, rätten har en hög arbetsbörda. Ja, men det, och huvudpersonerna kanske trillar mellan stolarna.
Ja, exakt. Men där kan jag i och för sig uppleva nu hur det har blivit då, så kan jag ju tycka att dels att vi fortfarande kommunicerar kring det. Jag tycker att vi advokater och åklagarna oftast när man är målsägandebiträde redan under tingsrätten pratar om hur ska det bli nu då liksom, med kontaktuppgifter och sådär. Det är många åklagare som säger, men jag kanske ska ta ditt nummer för det fall att det blir i hovrätten, så är det mig du kommer ha kontakt med, och så tar man det gemensamt i tingsrätten. Så det har ju utkristalliserats någon sorts rutin även där. Och sen så tycker jag också att när det har varit mål där man som advokat kan tycka att, men här borde jag vara med, för det här, även om det är enkelt skadeståndsmässigt, så är det så pass ingripande eller det är så pass svår process för målsägande, så att jag borde få vara. Och då är det ju ganska sällan det händer som vi inte blir förordnade, om man bara argumenterar väl
för det. För då får man argumentera, för då blir man ju entledigad som det heter, och sen så ska man för klientens räkning gå in och begära att man ska bli förordnad i hovrätten. Och så får man argumentera. Ja, då gör ju vi en bedömning. Så om klienten säger, men jag vill fortsätta ha dig, så gör ju vi en bedömning om det överhuvudtaget är lönt att göra. Exakt. Det. Och sen så går vi in då med en sån begäran om vi anser att det är lönt att göra det. Och då håller jag med dig. Då blir vi inte så sällan förordnade.
Nej.
Och det är väl mest i sexualbrotten.
Ja, men det är ju det. Och där kan jag förstå, för där är det oftast de här schablonerna som vi säger. Det är Brottsoffermyndigheten som har lagt ut vilka typer av nivåer det ska vara på skadestånd. Och det är oftast ganska enkelt skadestånd som man begär där. Men de klienterna kan ju också vara väldigt traumatiserade och väldigt påverkade och behöva det här stödet. Och där kan jag såklart uppleva ibland att där blir man inte förordnad, och då vet man att det här är en person som verkligen vill ha koll på vad händer. Liksom. Släpps han, om han är häktad liksom, i hovrätten, kommer han släppas? Eller?
Kommer jag stötta på honom?
Kommer jag stötta på honom? Vad finns det för andra?
Kommer han ringa mig?
Ja, exakt. Och om det är en längre process, när kommer domen? Hur ser det ut då? Och så vidare. Ja, men såklart. Alltså, det är ju en process för alla inblandade parter. Och det är väl bra om den rätten stärks. Jag kan väl tycka så här, att om den rätten stärks så tillvida att ansvaret läggs på oss som biträden, som känner klienten och som vet hur mycket det är. Och att om vi går in med en sån begäran så bör vi bli förordnade. Liksom. Men ja, och det jag skulle säga, varför jag drog upp allt det här, det var ju för att det tror jag också är en orsak till att man har den här pressträffen då, att man säger det här stärka skyddet och så vidare. För jag tror att det är också flera ifrån advokatskråt som har försökt att nå fram till regeringen och skrivit artiklar och så vidare om att nu måste vi göra någonting, för att ibland slår det väldigt fel och det är ganska utsatta människor som inte får det här stödet.
Men det som jag tyckte och du tyckte när vi läste artikeln, som var, det här är ju en snälltolkning du gjorde.
Nej, men inte snälltolkning, utan det är en vidare tolkning. Det här kommer ju säkert också bli, för man pratar ju om det, att, ja, men rätten till att man kanske ska återgå till det som var innan helt enkelt. Men, och där vi kanske ska säga att men det här behöver inte jag, min klient, det här är inget, nu kan jag entledigas. Men man stannar ju inte där, utan man går ju längre ifrån regeringens sida, och det är väl det vi ska prata om.
Ja, exakt. Och då var det ju då, jag tror det var Gunnar Strömmer som sa det kan jag inte ta gift på, men att man ska se över att förordna, nu pratar vi relationsvåld som kanske också då inleds med någon misshandel, lite olaga hot, kanske lite skadegörelse och sånt, och sen så går det, inte vet jag, några antal månader, år, och sen i slutändan så mördas kvinnan av mannen. Och då, för att stävja det här då, så ska man då ha ett krav på att man ska ansöka om att brottsoffret då, målsäganden, ska få ett målsägandebiträde. Att det ska liksom införas, ja, men som ett krav att man ska förordna målsägandebiträde. Och då reflekterade vi just över det, därför att det är lätt att säga att får man ett målsägandebiträde, en jurist, advokat att hålla i handen under hela processen, så kommer man i mål. Och det vi reagerade på, det är ju en situation där vi båda tänker att man, när man uttalar att man ska få ett målsägandebiträde för att komma till bukt med den här brottsligheten bland annat, nämligen att kvinnor också inte vill medverka. Kanske vill ta tillbaka sina uppgifter och inte medverka i processen, för att de upplever att de inte kommer till sin rätt.
Ja, och det är ju inte sällan vi sitter i sådana mål där man träffar en kvinna som man förstår lever i den typen av relation. Och där ser man också då att det kanske är 4 tidigare anmälningar som har lagts ner på grund av att hon inte har velat medverka. Och då sätts man in som målsägandebiträde.
Ja, precis. Och då är väl idén här då att man ska få ett målsägandebiträde rätt. Och vad jag reagerade över, det är ju den felaktiga tanken. Jag kan ju inte tillskriva dem den tanken, men jag tänker att jag ändå misstänker att man ser då stoppa in ett målsägandebiträde som kommer att hjälpa polis och åklagare att få målsäganden att samarbeta, att informera målsäganden om trygghetspaket som kan finnas, skyddade boenden, kontaktförbud, alla sådana bitar, vara med i rätten och därigenom faktiskt bli en förlängd arm till polis och åklagare. Och det är ju inte våran roll.
Nej.
Och då tänkte jag fråga dig, jag antar att du har varit med om, vilket jag har vid flera tillfällen, när man har blivit förordnad för en målsägande. Och jag är din målsägande då, säger vi, och du och jag ska träffas på polisstationen. Och du kommer in och så möter du mig, och jag sitter i väntsalen där. Och det är bara ett par, tre dagar efter att min man har blivit anhållen, nu kanske han till och med häktad. Och du ser att jag har sminkat över alla blåmärken i hela mitt ansikte. Hur gör du då när du kommer fram till mig och ska vara mitt målsägandebiträde? Det finns ju en viss indikation om att jag kanske inte är så intresserad av att delta när jag har smink över hela ansiktet.
Nej, nu sa du att man träffas i eventhallen till polisstationen. Oftast har man ju träffats innan kanske på kontoret för att få någon sorts relation. Inte minst när det är den här typen av mål. Och då gör jag ju alltid så, precis som vi gör i alla våra uppdrag. Jag antar att vi gör ungefär samma. Man informerar om sin roll. Den här lojaliteten gentemot klienten.
Och vad består den i, om jag frågar dig då? Vad är det du säger till mig? Vad då lojal? Jag har ju precis suttit på polisförhör här utan advokat. Och nu frågade de mig om jag vill ha en advokat. Vad ska jag ha dig till?
Ja, och då redogör man också för det här oberoendet. Det är jag tydlig med både när jag försvarar och målsägandebiträde. Man är oberoende från åklagare, man är oberoende från polis. Jag brukar alltid säga, men jag jobbar för dig. Jag är din förlängda röst. Det är din berättelse och det stöd du vill ha i den här processen. Det är mitt uppdrag. Men sen informerar jag ju om Är det så? Nu påstås det ju här att du har blivit utsatt för våld och så vidare. Och jag antar att du har fått information om stödcentrum och kvinnojourer och så vidare. För att allt sånt på massa blanketter och massa information finns ju hos polisen. Men om då klient säger, ja men det här är inte, ibland så säger de ju så.
Men ja, då kanske jag säger så här, men jag vill inte, han, nu sitter han, är han i fängelset?
Ja, det är vi med om jätteofta.
Ja, är han i fängelse? Jag vill inte att han ska vara där, han måste komma hem, jag kan inte vara ensam med barnen. Jag har ingen lust till det här och jag är inte så säker på att det verkligen, jag, inte så sällan säger jag då, om jag är din klient, och även min klient, att och vi var fulla båda två. Det blev ett bråk och när polisen kom så sa jag att det var han som hoppade på mig, men vi var delaktiga båda två. Jag vill inte vara med i det här.
Och då är det vårt uppdrag.
Och hur går det till då?
Ja, men om klienten säger, men jag vill inte vara med, jag vill inte, då säger jag så du vill inte medverka, du vill inte prata med polisen.
Jag vill ta tillbaka, eller jag vill ta tillbaka anmälan, är det ju många klienter som säger, därför att man upplever och tror att man disponerar över den saken själv.
Ja.
Och vad innebär det då? Kan man ta tillbaka en anmälan?
Nej, det kan man ju inte. Därför att är det den typen av brott som till exempel då misshandel eller sådana brott som oftast förekommer i våld i nära relation, då faller det under så kallat allmänt åtal. Och det betyder att gör man en anmälan så ska det ske en påbörjad förundersökning. Det vill säga att man ska ta ett förhör, göra viss utredning. Inte sällan kopplas ju också åklagare in. Och då är det åklagaren som driver målet, oavsett om du medverkar eller inte. Men inte sällan är det ju svårt att driva en förundersökning vidare om inte målsäganden medverkar.
Men om det finns bilder ifrån när polisen har kommit till platsen på alla mina blåmärken och jag har där i förhöret, det korta förhöret som hålls på plats, sagt att han har hoppat på mig och slagit mig. Och så finns det poliser jag har pratat med där och det kanske kommer en ambulans, även om jag inte hoppar på ambulansen. Så då finns det ju en del bevisning, även om inte jag vill vara med på det här.
Ja. Och då förklarar man ju det. Nu har ju du sagt det här. Oftast får ju vi ut också förhören som har varit när vi inte är med. Om vi begär ut dem. Och så kan man säga att du sa ju så här i första förhöret. Och det är såklart att då utgår man ju från de uppgifterna om man har lämnat en annan berättelse. Och ju fler olika berättelser man lämnar, det är ju samma oavsett vem det är man har framför sig. Så såklart att vad ska man säga, trovärdigheten och tillförlitligheten i uppgifterna minskar. Vilket ju också kan göra att det till slut inte går att driva en förundersökning oavsett. Liksom. Har man en gång ramlat i en trapp, en gång har man blivit påhoppad, en gång har man varit full och kanske man kommer inte ihåg om man kan ha ramlat mot ett bord eller något sånt där.
Påstår man.
Så kan ju det minska beroende på om det finns ett rättsintyg. Men ibland finns det ju inte rättsintyg heller, underligt nog kan jag tycka, när det är den här typen av
men om det blir rättegång då och jag inte vill medverka. Nu tror ju i vad vi läser i den här artikeln så tror man ju att här kommer målsägandebiträdet då liksom lösa biffen här. Hur blir det om jag sitter i en rättegång och har sagt till dig jag vill inte medverka? Jag har sagt till dig jag vill inte ens komma på rättegången.
Nej. Och då är det ju så att komma måste man. Men man behöver inte medverka i rättegången. Det har vi också båda varit med om. Du tror jag i relativ närtid. När det är en person som inte ens vill säga. Alltså, när man pratar om rättegången. Då säger man ju allt. Vi pratar ju ganska mycket om inga kommentarer. Och de misstänkta liksom, som inte vill prata under rättegången. Men det är ju också. Inte minst de här när det är familjerelaterat och så vidare. Att målsäganden inte vill lämna uppgift. Och säga jag vill inte prata. Eller säga jag kommer inte ihåg. Eller jag vill inte prata om det här. Liksom. Eller håller fast vid en berättelse som är helt inte kompatibel med hur mycket vi än har förklarat liksom, som är någonting annat än det som skadorna ändå visar. Liksom. Men då är det vårt uppdrag. Det är det vi vill liksom säga. Mitt uppdrag är min klients berättelse. Det är ingenting annat jag kan eller ska göra. Jag ska företräda min klient. Inte någonting som jag kanske privat tycker skulle vara bättre. Inget som samhället tycker är bättre för
och samhället är bästa. Inte så sällan i form av poliser som ringer till en när man är från oss och säger vi förstår här och Vi märker att den här målsäganden som du precis har blivit förordnad för, vi märker att hon vacklar och därför är det så bra att du har blivit förordnad nu. Mm. För att då är det jättebra om du kan få henne att samarbeta med oss.
Mm.
Och då säger man ju bara, ja jag hör vad du säger och inte så mycket mer. Och det är för att man blir lite trött på att de har sån okunskap om våran roll.
Ja.
Men vårat oberoende är ju att vi är inte myndigheter, vi lyder ingen annans order än våran klient.
Nej. Och det är samma, det är det som jag brukar för sig alltid tjata med, att ja, jag ska se vad som gäller om personen vill medverka eller inte, och då blir ju det min roll liksom. Mm. Men däremot så kan jag ju säga så att ja, men ni har väl lämnat information om stödcentrum och kvinnojourer och kontaktförbud och så vidare. Och det har de ju oftast gjort, det gör de ju oftast ganska nogsamt i det första förhöret. Men det är väl det som är det viktiga i det här, att vår roll är inte att köra över vår klient och säga vad vi tycker att man egentligen ska göra. Nu ska du medverka i det här. Däremot så kan det finnas i andra fall, så kan det ju vara kvinnor som vi också konfronterar som är väldigt ambivalenta och som är så här, jo förresten jag är rädd för honom och det här kommer aldrig sluta bra. Och där kan man ju få kanske en annan roll. När de signalerar att är du med mig i det här? Kan jag våga? Måste ja, jag sitta och mitt emot honom i domstolen? Ja, där kan ju vi göra
där
saker.
Där kan vi säga, nej det behöver du inte göra. Vi kan ha det som kallas för medhörning. Att du sitter i ett annat rum när han hörs och han sitter i ett annat rum när du hörs. Och alla de där logistikövningarna kan ju vi informera om så att man kan känna sig trygg. Men problemet är ju just att vill man inte, då löser inte vi mäns våld mot kvinnor och mäns dödande av sina kvinnor genom att man från regeringens sida eller sidopartiernas sida förordnar flera målsägande beträden i tron om att vi ska mer eller mindre tvinga våra klienter att samarbeta hela vägen ut.
Nej.
Men då ska så man ju också med, det är ganska många som inte känner till att den tilltalade har ju inte avlagt ed när man pratar i domstol, så är det ju. Man har rätt att vara tyst om saker man känner till och man har rätt att ljuga om saker man inte vill tala sanning om. Och detsamma gäller ju för målsäganden. Mm. En målsägande kan också vara tyst om saker eller ljuga eller ja, helt enkelt inte och fara med osanning. Mm. För vi har ju inget, man avlägger ju ingen ed när man är tilltalad och målsägande.
Nej.
Det känner oftast inte, det är inte så många som känner till det.
Nej.
Och vad vi säger då, det är nu går vi upp på den här rättegången. För precis som du sa till mig, du är kallad till den här rättegången. Mm. Du måste komma dit, men du kan sitta och vara tyst.
Mm.
Och det som kommer att hända är att åklagaren kommer att sitta och läsa upp i det förhöret som har hållits med dig på platsen. Mm. Därför att det är det förhöret som finns där du står fast vid att du har blivit misshandlad. Och sen kommer åklagaren samla ihop en massa annan bevisning om det finns det.
Mm.
Men du behöver inte öppna munnen. Och, det kan ju säkert irritera en och annan att vi informerar om rättigheten att inte behöva öppna munnen.
Mm. Mm.
Och därför kanske det är ingen quick fix att förordna målsägande beträde och tro att man ska kunna bli av med den här typen av brottslighet.
Nej, och så är det ju. Och då brukar man ju snarare, om de säger, men jag vill verkligen inte medverka, jag vill inte säga någonting och jag vill inte. Och då, som jag sa förut, ibland har man ju suttit med en målsägande, för oftast, människor vill ju oftast behaga och göra det som krävs i situationen. Och det är det jag menar, att inte sällan blir det ju då berättelser istället för att vara tyst. Som inte alls överensstämmer med någonting. Och då kan det ju bli en väldigt förvirrad process. Därför kan det ju vara ganska viktigt att säga, men du behöver verkligen inte. Det här är inte liksom en socialiseringssamtal. Mm. Utan det här är en process. Du har rätt att vara tyst om du inte vill medverka.
Och sen tar man ju såklart tempen på klienten, eftersom om det nu är så att man lever i relationsvåld så går det ju upp och ner.
Mm.
Och det är klart att det blir en väldigt speciell situation om ens man eller sambo eller vad det nu är blir frihetsberövad och man står där 1-3 med liksom räkningar och barn och hundar och allt vad det nu kan vara. Så känner man, gud vad det här blev stort.
Inte minst, alltså, som jag tycker det är ganska ofta, vi sett mannen är den som betalar just räkningarna med sitt bank-ID.
Mm.
Och sen tas mobilen i beslag där bank-ID är kopplat till mobilen.
Ja.
Och då står kvinnan där och har liksom inga möjligheter att betala eller har oftast ingen koll på ens vad som ska. Och det kan påverka också att nej, men han måste komma ut.
Han måste komma hem och hjälpa mig med allt det här.
Det är frustrerande, ja, tycker jag, utifrån vårt perspektiv. Att man, ibland kan man ju, om den här kvinnan då ändå är ambivalent och känner att ja, det är ändå ganska skönt att han är frihetsberövad. Mm. Så kan man hjälpa till med sånt. Och så, du kanske ska träffa någon på banken. Eller du kanske ska... Man kan liksom vinkla dem till det. Men då kan jag ibland tycka att det är inte heller riktigt vårt jobb. Men där, och det är ju den här dödsfallsutredaren inne på också från Socialstyrelsen. Att det som behövs stärkas upp. Det är ju de här kringvarande organisationerna. Där det finns oerhört mycket kompetent folk. Som kan hjälpa till.
Och vad är
kan...
det för några hon ger exempel på då?
Nej, men hon säger kvinnoorganisationer och det finns ju väldigt många olika med starka individer som ju också då var kallade nu till den här pressträffen och som närvarade där och som ju syns mycket mer också i media. Men skyddade boenden och socialtjänsten såklart finns det också insatser och personer som är specialister på det här. Men att den vägen dit skulle behöva bli enklare och att man liksom, att samverkan mellan polis, socialtjänst, vården till exempel skulle bli mycket mer stärkt och att sekretessen försvinner till viss del så att man kan fånga upp och att det inte blir, säg till exempel en kvinna som går till läkaren med skador som tyder på att det är våld i relation. Och att det då inte krävs att hon aktivt kommer tillbaka så att det finns en viss uppföljning eller att det finns någon koppling till att samhällsinsatser tas i det här läget. Och då till exempel ja, men bankkontakt, sånt där som man kanske inte känner till eller har hanterat förut.
Där har man ju pratat om länge att man ska på något sätt stärka upp också bevisläget genom att filma de första förhören.
Ja, just det. Och det har ju börjat.
Ja, och det är typ säkert, jag vet inte, 10 år sedan man började prata om
man
det.
Man började prata om det, men, och ja, nu är det ju alltid de här GoPro-kamerorna, ja, som är i första. Men vad är det? Det är de senaste 3 åren kanske som det har börjat finnas. Men det är ju sällan man spelar upp det i rättegång, men det finns ju förundersökningar.
Liksom. Ja, men att ha också den här som du säger, som hon sa där, att man ska ha liksom någon sorts nät, ett skyddsnät, att man inte bara släpper, att man söker upp igen. Därför att det är inte så sällan när vi har målsäganden som till en början vill samarbeta och är av den uppfattningen att de behöver hjälp. Och vi säger att inom min profession kan inte jag vara kurator utan jag ska ge dig tips och råd här. Och så ger man olika organisationer och så pratar man med polisen. Så deras stöd kan ta kontakt med klienten. Och så kan det ta typ en vecka, 2 veckor innan de ens ringer upp. Och så ringer de kanske från dolt nummer, så svarar inte klienten och så tappar man det där. Och så träffar man klienten på nästa förhör. Eller har en kontakt i telefon om klienten söker kontakt. Eller att man själv inför förhöret gör det. Så har de inte tagit kontakt med alltså, de som kan hjälpa till och stötta under tiden har inte tagit kontakt.
Nej.
Och där är det ju ett bekymmer. Därför att vi som målsägandebiträde, det ingår inte i vårt uppdrag. Vi kan inte heller. Vi är inte professionella. Vi är inte kuratorer.
Nej.
Vi är inte utbildade psykologer.
Nej.
Men vi kan ju guida till där det finns. Mm. Och då måste ju det också finnas. Så att de också söker upp klienter, hjälper till och precis som du säger, man kan hjälpa till med kontakter med vad fasen som helst, Försäkringskassan, försäkringsbolag, bank, allt, hyresvärd, allt som kan behövas, att man skulle ha någon typ av liksom nätverk, nät som fångar in och hjälper till.
Och de kvinnor som inte är så insatta i svenska samhället,
att
man förklarar sånt som för andra kanske är helt självklart, men som för andra är helt oöverstigligt att ens ta första kontakten. Men och det säger de ju, och det är ju min uppfattning också, att de mål där det känns även bäst för oss är ju när det finns till exempel då ett skyddat boende fixat, när det behövs. Och när det efterfrågas, stödperson, där det finns ett team runt på något sätt, liksom där det finns en långsiktig planering.
Där är vi bara en kugg i hjulet. Vi är de som är med på huvudförhandlingen. Vi framställer skadestånd, vi jobbar med juridiken.
Och förklarar processen, vägleder i den delen. Men tillsammans, det bästa är ju när det är tillsammans med professionella i andra delar. Och inte att glömma bort, och det säger den här dödsfallsutredaren också, att det man också måste göra är att satsa på insatser för våldsutövaren. lika mycket. Det vill säga ha kontakt med missbruksvården eller beroendevården.
Psykiatrin,
socialtjänsten även där, de insatser som också finns. Att det också blir en, att det liksom direkt när det här misstänks eller bekräftas i någon del av förundersökningen, att allt det här direkt sätts igång. Liksom.
Ja, därför det tror jag att om kvinnan är benägen att gå tillbaka så är det väl bra om man har satt in behandlingsinsatser för mannen. Exakt. Kanske mer eller mindre tvångsmässiga. Det får man väl titta på. Men det man tittar på nu, det är att man ska höja straffen. Och det var ju inget ovanligt i det. Och sen så ska man förordna målsägande biträden som ska liksom lotsa folk fram till mål. När sen den misstänkte ska in och avtjäna ett straff. Och kommer den då misstänkte, bedömde inte vet jag, till 5 års fängelse ut efter 2/3, då är det inte så ovanligt om man har barn tillsammans att man blir ihop igen. Och så är det samma visa igen.
Exakt.
Och då säger man, vi ska satsa på brottsoffren. Vi ska inte satsa på dem som döms. Man satsar ju inte på brottsoffren.
Nej, där, liksom.
För brottsoffren gynnas ju inte av att den som är dömd inte får de insatserna som behövs för att förhindra kommande brott om de går tillbaka till varandra. Vilket inte är så sällsynt,
det vet vi verkligen. Ja, men, så det var våra kommentarer den här gången.
Yes, att advokaten, vi som är advokater, nu är det ju så här att målsägandebiträde behöver man inte vara advokat, så man kan vara jurist. Man behöver inte vara ansluten till advokatsamfundets etikregler, men som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå så styrs vi av advokatsamfundets etikregelverk. Och där är det att vi är oberoende och vi har en lojalitet mot vår klient endast. Och det löser inte de här problemen, för att vi kommer inte, om inte klienten vill, att samarbeta med polis och åklagare.
Nej.
Så är det bara.
Så är det bara.
Tack och adjö.
Tack och adjö för idag. Krim, hold up.